Matsäkerhetspodden, en podcast om det som kan göra maten farlig och det som gör den säker. Ja, här står jag, Rickard Hellqvist, tillsammans med Anna, som vanligt.
Hallå, hallå.
Idag ska vi prata om lektin. Och jag minns ju i skolan när man var liten så fick man ju bruna bönor och fläsk. Alltså det var ju inte min favorit, kan jag säga. Jag vet inte om, gillar du det kanske, Anna?
Aldrig riktigt varit förtjust i det.
Kanske en viss miss, ni kanske anar lite grann vår ålder också, i för sig nu då. Men skitsamma. Och sen så fick man ju då, jag gjorde ju också lumpen, och så kanske inte ska dra sådana lumpenhistorier, men då fick man ärtsoppa och fläsk varje torsdag då. Och då fattar man kanske inte riktigt det här, alltså allt förarbete för att servera de här bruna bönorna och ärtsoppan och så va. Lektin är ju ett intressant ämne som jag inte visste så mycket om innan egentligen, så risk att jag lägger näsan i blöt här. Fast man kanske borde egentligen lägga så att säga, bönorna i blöt, tänker jag. Och det vi vet nu, vi har ätit de här produkterna, ärter och linser och bönor och sånt under lång tid tillbaka, självklart va. Och är inte det tillbaka igen nu då, det här med att vi ska käka sånt här igen, Anna, vad säger du?
Det är lite intressant, som du säger, vi har ju det tillbaka i tiden, ända sedan stenåldern och framåt, och har mycket tradition i det. Och sen så på något sätt så liksom har det dalat, men nu så ser vi en helt annan trend med matvanor och nya typer av livsmedelsprodukter på marknaden.
Plant-based food är ju en stor grej då hos många av våra kunder på marknaden. Proteinskiftet pratar man också om då, att man ska äta mer protein från vegetabilier då. Raw food är också någonting som är på tapeten då. Är det lämpligt i det här sammanhanget?
Ja, det är högst intressant när vi pratar lektiner. Exakt. Och förstå vad som kan hända där då.
Och just lektin, vad är det för någonting nu då i de här livsmedlen som vi pratar om idag framförallt då? Vad är lektin?
Det här är lite intressant, för ser vi på att lektiner finns ju i många vegetabilier. Det är proteiner som finns hos växterna, och man vet ju inte riktigt varför de finns där, men tror att det har att göra med ett försvar för växten i sig mot insekter eller mot andra angrepp. Så att ett skydd.
Ett skydd, ja. Någon form av ät mig inte, låt mig vara lite. Exakt. Så. Så kommer vi nu i proteinskiftet och ska ge oss på dem där. Men det är så förmodligen att det är något naturligt skydd så att säga, när det har det här proteinet och lektin. Ja, kärt barn har ju många namn va? Eller var kommer det här ordet lektin ifrån då?
Det här är ju ett begrepp som myntades på 80-talet först. Och det här är ju någonting som vi har haft med oss i alla tider och troligtvis haft liksom förstått eller liksom att det har varit något problem. Men det var först på senare tid som man började liksom ringa in lektinerna. Och till en början så hittade man olika ämnen och man namnsatte de här. Man pratade mycket om fytohemagglutinin och liknande. Men att till slut så sa man då inom forskningsvärlden att lektiner, det är den här gruppen av proteiner vi pratar om. Som har en gemensam nämnare, de har det gemensamma är att de liksom vill binda till en viss typ av kolhydrater och så vidare som är det som är karaktäristiskt för dem.
Just det. Så det finns lite olika synonyma ord så att säga, som kanske i någon mening betyder lite olika, men ändå har du kopplat till lektin då, så att säga, agglutininer och hemagglutininer och så vidare. Glutinin, jag tycker det låter som små figurer. Jag tycker det låter gulligt va. Men det här lektin, var inte det något latinskt ord också kopplat till det?
Exakt. Eller att, det kommer från lectus på latin då, det betyder vald. Så det är också utifrån det här att lektiner väljer att binda till en viss typ av kolhydrater, till monosaccharider, alltså manos och galaktos och fruktos, enkla sockerarter. Och det är därifrån just det här begreppet lectus kommer då.
Så den på något vis, den connectar till de där monosaccariderna då. Och framförallt var någonstans i kroppen får du problemet då?
Det man ser är att när vi äter någonting, det kommer ner i magen, tarmen, och där dockar det till den här typen av kolhydrater som binder på cellens yta.
Just det. Och då kan man ju få en hel del, alltså matförgiftningsliknande symptom egentligen, som vi kommer tillbaka till sen. Om vi tittar då på vilken mat eller vilka livsmedel är det som är, så att säga, alltså var finns lektin? Och vad är kanske värst? Vilka värstingar har vi här nu då?
Lektiner finns ju som sagt i väldigt många olika vegetabilier. Det man främst pratar om, det är ju baljväxter, ärter, bönor, linser. Och det är där vi också ser att liksom, rekommendationer kring hur man ska tillaga den här typen av livsmedel. Men vi har det ju även i, det finns i spannmål, det finns i tomater, det finns i potatis. Men då är bra mycket lägre halter. Så det här är ju också en fråga om dos. Allt är farligt i för höga doser.
Ja, just det. Så är det, det vet vi. Och är det några man kan namedroppa här, man ska se upp för lite extra då? Vad gäller olika typer av bönor så har vi den här röda kidneybönan tenderat att komma tillbaka i litteraturen då. Och det säger man ju till och med att bara en eller två eller upp till fem bara bönor, färska bönor kan orsaka de här matförgiftningen helt enkelt då.
Mm.
Och har vi mer? Vita kidneybönor också. Då säger man en tredjedel ungefär av den toxiska halten då, så att säga. Hur mäter man toxicitet här nu då? Det tycker jag är roligt också då, att se hur man mäter. Det finns en enhet som heter Hemagglutinating Unit, HAU. Och just i en rå kidneyböna så är det 20 000 till 70 000 HAU, säger HAU eller HAU. Men om man tittar, jämför det med då en korrekt tillagad egentligen då, röd kidneyböna så, som är då blötlagd och kokad korrekt, då är vi nere i var någonstans ungefär?
Ja, mellan 200 och 400 pratar man ju om. Det ska inte gå över 400 i alla fall för att vara säkert att äta.
Så det är egentligen en enorm skillnad där. Då. Så man kan alltså mäta toxisk halten då.
Finns det ju inte några gränsvärden för det här idag. Utan, många sådana toxiska ämnen som kan finnas i livsmedel finns det gränsvärden för, men det här saknar. Så här är ju egentligen riktlinjer att utgå ifrån.
De klurar fortfarande egentligen på det här kan man säga, vilka gränsvärden som kan vara då. Det finns väl vissa kanske indikationer på det. Men sen ärtor äter vi mycket, i alla fall mycket i min familj, så äter vi mycket gröna ärtor då. Och också sådana här haricots, gröna bönor. Och vi pratade med vår kollega här på lunchen också, och just det här med just haricots, vad ska man, alltså, det är lite mer, lite jobbigare med de grejerna med lektiner jämfört med gröna ärtor till exempel.
Och det skiljer ju, halterna som finns i skiljer ju mellan olika släkten och olika arter. Så man kan inte säga liksom, eller dra alla över en kam eller alla bönor så här eller alla ärtor så här, utan det är en variation. Så att här gäller det ju att veta hur man ska tillaga dem helt enkelt. Och kanske inte ta direkt ifrån frysen och bara tina och käka alla gånger.
Ja, exakt. Och det finns ju, man vill ju kanske göra olika grejer när man då lagar. Det finns ju många som äter bara vegetabilisk kost också. Man kanske vill mala bönor eller göra bönpasta och snacks och så vidare då. Vad är risken där då?
Här, det man vet idag och det som egentligen finns vetenskapligt underlag för är att för att kunna bryta ner lektinet så behöver vi blötlägga och vi behöver koka. Och koka rejält.
Alltså inte brassa på.
Ja, inte småputtra liksom i låga temperaturer oavsett hur länge det är, utan man måste upp i höga temperaturer.
Vrålkoka som man säger på skötska.
Ja. Exakt. Mm. Och då när man gör andra typer av produkter, alltså malet mjöl eller liknande, då måste man ju förstå lite grann vad händer med de här proteinfaserna då? Finns de kvar och hur mycket i så fall?
Så jag vill verkligen veta vad man ger sig in i då. En del också använder ju det här spadet från kikkokta kikärtor.
Mm.
Använder man det till? Jag har själv aldrig gjort det kan
jag
säga.
Nej, men det vet jag att jag har mött flera när jag varit ute i skolkök och sådär. Mött många så här, man kan väl använda det här och att man har det spadet istället för ägg. Om man liksom vill ta bort ägg, framförallt i allergikoster och så vidare då, så kan man använda kikärts spad som en bindande förmåga då. Men det är också så här att man rekommenderar inte att göra det. Men jag har inte sett några studier kring hur mycket det finns i det.
Men de säger att det kan finnas en risk, säger man egentligen på Livsmedelsverkets sida. Så man ska ju ändå beakta det här då. Så blötlägga och koka viktiga grejer här då. Känner du till paternosterbönan? Ja, det är en prydnadsväxt, va? Den ska man inte äta, eller? Den är också jättefin, va? Den har små skidor också. Små röda, ashäftiga små bönor i med en liten svart prick på änden. Den här gör man ju, den växer i tropiska klimat och den innehåller då väldigt höga halter av det här. Så den är väldigt farlig. Abrin heter det, det typen av lektin där. Så den ska man inte tugga. Men man gör ju ofta så här halsband och sånt av de som man då kan köpa när ute och reser. Så man ska inte tugga i. Så det är inga sådana godishalsband som ungarna hade när de var små, eller? För då är det ingen bra, eller?
Ingen bra
så, nej, det är ingen bra idé. Men de är väldigt hårda. Så vanligtvis om någon råkar svälja en sån där så passerar den liksom genom den där liksom då försluten. Det är också häftigt egentligen hur naturen då har fixat det där genom ett hårt skal. Då, så ändå. Men som sagt, inte käka den. Och det är inget livsmedel. Det är en växt som vi sa. Så den ska man hålla sig ifrån då. Är det här typ så att det här är vissa personer som är, ja, jag har plåtmage, alltså det här, jag kan tugga i mig de här grejerna utan att koka, blötlägga, eller är så här, drabbas alla av det här, eller?
Det här är ju, alltså det är ju ett gift, så att alla kan drabbas av det, och gör det om man får i sig det, men det är ju en fråga om hur mycket man får i sig. Och sen är vi ju som individer olika känsliga, men lektin är vi alla känsliga för, men kan ha en viss variation i hur mycket vi klarar att få i oss utan att få ont i magen.
Men om man läste lite grann på FDA:s då hemsida, det verkar som att det är 100, det är attack rate som man säger, det är väldigt hög då, om man tittar på olika utbrott, att de som pillar i sig de här bönorna, de kan tänkas vara, så drabbas alla om de är inte korrekt tillagade då. Så att det kan slut en församling människor under en viss period då faktiskt. Och det kan man tänka sig att de blir matförgiftade, kan man tänka sig. Man kanske tänker att det här var en typ vanlig matförgiftning. Hur tänker man då så att säga, om det är så att flera blir drabbade på en restaurang eller i ett skolkök eller så? För man kanske misstar det för någonting annat. Kanske stafylokock.
Det är ju samma typ av symptom, det här med att man får magkramper och morilla och diarré kan man få. Vissa kan kräkas av det, och det är ju typiska matförgiftningssymptom. Och tittar man på de utredningar som har varit kring den här typen av förgiftningar, så är det ju det man går, alltså söker efter. Man analyserar för en rad olika matförgiftningsbakterier.
Och det är viktigt då när man då utreder de där grejerna, vad käkarna är liksom, vad det är liksom, bönor eller någonting på salladsbordet till exempel.
Ja, precis. Det man kan se här är ju att det kan också vara ungefär samma typ av inkubationstid innan det bryter ut och man blir dålig då. Här är det mellan 1 och 7 timmar brukar man prata om. Inkubationstid. Och sen så ganska kort tid som man är dålig. Men vissa kan ju vara, alltså bli ganska sänkta på grund av liksom vätskebrist och sådär.
Ja, just det. Så till och med vissa, alltså att man kan behöva uppsöka sjukhus, vård så att säga. Dör man av det, vet man någonting om det?
Nej,
det har vi inte sett
någonting av. Sen vet man ju att alltså, om man tittar på där om man har en mer varierad kost eller om man har en ganska enahanda kost, så vet vi också att näringsupptaget i tarmen kan ju också påverkas om man äter mycket baljväxter och baljväxter som innehåller höga lektinhalter.
Precis. Och samtidigt som man inte riktigt vet långsiktiga effekter rent forskningsmässigt heller, vad jag förstår heller då.
Nej.
Som sagt, om vi kan gå tillbaka till det där, hur undviker vi det här nu då? För nu vill vi ju käka det här plant-based och vara duktiga här, va? Hur undviker vi risken här i olika delar? Man tänker sig, och det har vi sett, det finns lite olika råd där, om man tittar på WHO, FDA och finska livsmedelsverket Evira och Danmark, och det är lite olika här. Men man kan väl säga, alltså, som du sa, vrålkoka så har vi en grej då, va? Men om vi kikar på konsumentråd då, som finns i en rapport från Livsmedelsverket, säger de så här att blötlägg och koka torkade bönor och ärtor innan de äts. Läs på förpackningen hur du gör. Spad från blötlagda bönor bör inte användas i matlagningen. Tillred färska baljväxter innan de äts, till exempel genom kokning. Koka torkade linser innan de äts. Så det liksom finns i en rapport från 2017. Och läs på förpackningen hur man gör. Det är ju en bra grej.
Absolut.
Men om det inte... Om det inte finns någon förpackning.
Precis, eller om det inte finns någon förpackning.
Eller om det finns en förpackning och det inte står någonting på den. Ja. Vad gör man då?
Då har vi ett problem redan där då. Ja. Men då behöver vi också förstå att ja, men här behöver vi ta reda på då. Vad är det som gäller? Mm. Då får man ju söka rätt på det själv. Men den tillverkaren som har paketerat de här bönorna har en skyldighet att informera om det. Alla. Så man kan också vända sig till det om man har en förpackning och har en konsumentkontakt. Istället för att själv googla upp det.
Just det. Och att den som säljer livsmedel är ju självklart skyldig att leverera säkra livsmedel och hjälpa konsumenten. Det står också om det så att det inte finns någon information, då är det som en default råd då vad gäller tillredning av torkade bönor och ärtor, att de ska blötläggas minst i 12 timmar, sköljas och kokas minst en halvtimme eller vid behov längre. Det är alltid sådär en liten friskrivning då, en klausul, alltså, eller vid behov längre, alltså, okay, så minst i en halvtimme ska man då koka, man ska blötlägga dem i 12 timmar, right? Det är husmors framförhållningen som jag... Alltså hur blir de här bruna bönorna ens till? Liksom? Och det förstår man nu då. Att det var någonting som hände över natten då förmodligen. Och så ska de kokas minst en halvtimme. Eller vid behov längre. Och vad vet vi om det där? Alltså, vad är längre? Och för vilka bönor eller ärtor gäller vad här?
Och då ser man att det är ett antal som verkligen är den här vid behov längre. Och då kan man ju också missta sig på det som konsument. Att man faktiskt faller på målsnöret där då. För tittar vi på vita bönor och på kidneybönor och på sojabönor och gula ärtor. Alla de här har längre koktid. De ligger på minst en timme.
Så, ja, och ända upp till 2 timmar till och med. Alltså, eller 1,5 till 2 timmar som man pratar om för torkade sojabönor. Då, efter att vi har lagt dem i 10 timmar. Då, eller så där. Så att det är lite olika. Så det gäller ju som sagt koka länge här då. Hoppas inte att miljövinsten försvinner där när vi kokar dem så länge. Så någon form av bra el in till spisen där jag rekommenderar dem. Så att det är ju väldigt viktigt att ha koll då. Så bönor, ja, blötlägga och koka enligt anvisningar. Och ärtor likaså egentligen då, va? Torkade ärtor, gröna och gula och så vidare. Och kikärtor också. Linser då? Det har ju börjat förekomma faktiskt hemma hos mig. Linser. Jag har inte riktigt varit med heller i det sammanhanget. Men behöver de blötläggas?
Nej, där är ju inte det rådet. Utan återigen, nu skiljer det sig åt mellan olika baljväxter här. Så att linserna finns ju rekommendationer då på koktid.
Ja.
Som är gott nog för att bryta ner lektinerna.
Och det är 10 minuter för röda linser till exempel. Jag tror det är det som vi käkar hemma faktiskt. Och sen så upp till 20 minuter för andra då, typer av varianter där. Men de kan man tjoffa ner i grytan. Och sen så till att de kokar och så länge då?
Mm. Så länge man har till och med vätska också då.
Just det.
Så att det funkar att koka.
Ja, så det kan vrålkoka bra.
Ja.
Vad vet vi om då? Som jag sa, det kan ju då drabba ganska många. Ganska hög attack rate då. Vad har vi för olika fall? Man har ju, alltså, hur länge har man känt till det? Man har ju alltid förmodligen haft utbrott kopplat till det här. Om man då har dålig hantering. Men jag vet inte riktigt hur länge man har känt till lektin. Så att säga. Men det finns ju utbrott registrerade i alla fall på 70-talet i UK. Då. Och sen så har man ju hittat själva i Sverige då, bland annat från 150 personer på en skola. Då, okokta kidneybönor, en vegetarisk biff 2010. Storhushåll med 200 av 1000 insjuknade då på en stor verksamhet. Där de inte hade kokat kidneybönor heller då. Och de fick riktiga då matförgiftningsbesvär här efter 2 till 8 timmar. Men så hände något i Skellefteå ganska förhållandevis nyligen i tiden.
Det är bara något år sedan. Ja. Så att, det var också på en skola och hade tacobuffé och gjort en färsröra på nötfärs och bruna bönor. Och här var det också många som
blev sjuka. Taco dinner.
Yes. Mm. 280 sjuka och 3 som fick åka akut in till sjukhus.
Ja, det var så pass också.
Ja. Och här var det också att man misstänkte att det kunde vara en klassisk matförgiftning. Men man började också att rodda i det här spåret att det kunde varit bönorna då, för man såg att färsröran var en gemensam nämnare för det alla hade ätit då. Här såg man ju att när man började utreda det att man hade inte tillagat bönorna enligt instruktioner. De som hade ätit hade också upplevt att de här bruna bönorna var lite hårda.
Mm.
Så att det var väldigt tydligt. Och dessutom så skickade man iväg prov på den här färsröran då, till labb för att mäta halterna. Och där såg man att det var höga halter. Och på så vis kunde man bekräfta att det här är en lektinförgiftning.
Anna har till och med analysrapporten framför sig.
Ja,
hur många hau var det?
Ja, men precis. Här tittade man på hela färsröran i sig och då låg man på nästan 2000 hau. Mm. Men när man också analyserade bara bruna bönorna så låg det på 7700 hau. Mm. Och som sagt, det ska vara under 400.
Mm. Ja, ungefär. Ja. Mm. Så att det är inte så konstigt då. Och som sagt, det blir ju otroligt vad det slår ut då, faktiskt. Jag har hittat ett case från förra året, 2020, i Danmark. Där ett cateringföretag körde ut luncher där 45 blev sjuka. Och det var det röda kidneybönor som kom från Turkiet, men de hade sålts via Sverige. Och hur kunde det bli så? För stod det att de var förkokta på förpackningen förmodligen. Eller så hade det blivit så att det hade blivit någonting som var lost in translation helt enkelt. Att det var egentligen blancherade fast man översatte till förkokt. Och det där är ju jättelurigt då, där man då, det här med rätt information, va? Vad är det för produkt vi köper? För om vi inte vet vad det är för produkt vi köper, då vet vi heller inte hur vi ska hantera den. Så det var väldigt intressant. Förmodligen hade det bara kokt i 10-15 minuter, förmodligen tror man. Fast den borde ha kokt bra längre, kanske 3 gånger så länge, lång tid då. Så det gäller att ha koll på grejerna, gäller att veta vad man gör med vad här för att livsmedel ska bli säkra. Ja, är det något mer om lektin, Anna? Ska vi hem och blötlägga lite bönor nu?
Exakt. Böntacos ikväll.
Ja, just det. Eller imorgon då.
Ja.
Beroende på vilken framförhållning du har.
Precis.
Det blir imorgon för min del i sådana fall. Om vi väljer det. Ja, det var lite grann om lektiner. Och självklart finns det ju otroligt mycket mer information om lektin. Och det här lilla avsnittet ska inte ses som heltäckande på något vis. Jag hoppas att du fortfarande lyssnar och tar hand om dig.
Ta hand om dig. Thank you.